Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå där och hjärtligt välkomna till ett sommaravsnitt av Släpp sargen. Nu under de hetaste semesterveckorna kommer jag och Figge ta lite ledigt från hockeytugget och ladda batterierna inför nästa säsong. Men vi vill ju ändå fortsätta komma ut med något härligt till er lyssnare varje torsdag. Därför kommer vi under det vi kallar sommarrepriserna att plocka fram några av de mest uppskattade gästintervjuerna igen. Kanske har du tidigare missat den som vi letat fram den här veckan, eller kanske kan du tänka dig att höra den igen. Vi är tillbaka med ordinarie avsnitt inom kort, men tills dess hoppas vi att de här snacken kan fylla något slags tomrum. Eventuellt bjuda på ett garv eller tre på stranden eller ge dig lite fin hockeypuls där i hängmattan. Tänk på att de här samtalen är inspelade en bra bit tillbaka i tiden och det har givetvis hänt en del sedan dess. Släpp sargen-gänget önskar dig en jäkla härlig sommar. Missa inte att följa oss på sociala medier och att prenumerera på podden. Nu drar vi igång veckans intervjurepris. Älskad, hatad och ofta på gränsen. Det är nog få spelare inom svensk hockey som väckt så mycket känslor som den här 38-åringen från Gävle. Han har tillhört 6 olika SHL-klubbar och spelat proffshockey i 5 olika länder. Men SM-guldet med Brynäs 2012 sticker ut som kronan på verket. En underbar lagkamrat, men hemsk motståndare. Varmt välkommen till podden, Daniel Widing.
Ja, tack så mycket. Oj, hatad och motstånd.
Ja, men lite så har det väl ändå varit?
Jo, eller? Ja, men det har det varit, absolut. I mina early days, då var jag väl liksom, jag var lite galen och gjorde mål. Och det stack ju lite ögonen på folk liksom sådär. Så att, de kallade mig flippekula när jag kom upp i Leksand, för jag åkte runt och tacklade allt och alla som fanns.
Och du har nog inte varit så där jättepopulär bland alla supportrar i motståndarlag och sådär. Det har funnits lite kontroverser.
Ja, jo, men det har jag absolut gjort, absolut. Det är väl... Jag har väl inte alltid varit liksom i boxen, om man säger. Jag har väl sagt det jag tycker och känner ibland. Och ibland har man konstiga saker kanske som retar upp.
Jag tänkte vi ska återkomma till det lite senare. Men det som alla nog först undrar. Kommer du spela mer proffshockey, Daniel?
Nej. Jag är faktiskt klar med min karriär. Tog väl, eller det här beslutet växte väl fram lite under sommaren, under hösten, och fick väl en liten wake-up call förra året när det här blev. Jag fick ju spela sista matchen i ditt lags hemarena faktiskt, Scandinavium. Du vet ju där att där brukar det vara en väldigt bra stämning när jag spelade i Djurgården förra året, när Djurgården kom på besök. Mm. Och den här omgången då, det var sista omgången på SHL, och det var helt tomt. Jag har väl hela tiden drivits liksom av fans, av publik, få de här buropen, få jublet. Alltså, jag satt där på bänken och kände, shit, alltså, är det så här det kommer att vara, du vet? Mm. Och så har man, det var ändå mitt 20:e år, fick jag ändå göra förra året. Så att, men någonstans så liksom, när det blev ett sånt där avslut som det blev med corona, så ska det sluta så här, tänkte jag för mig själv. Men jag kollade runt lite så här med lite sportchef jag känner och så där, lite under hösten och så, men det var ingenting som kändes bra. Jag har en familj nu också. Och sista 3 åren har jag flyttat ganska mycket. Jag var uppe i Luleå, jag var i Stockholm och i Ängelholm och Rögle. Så att, jag kände att det växte fram liksom.
Har det ändå varit ett svårt beslut att fatta, eller kom det ganska naturligt? Som du var inne på där, liksom, 20 år, det är ju ett liv inom hockeyn liksom.
Jag tror att jag har överlevt så länge liksom, på grund av att jag har ändå haft en bra distans till hockeyn. Jag har ju levt hockeylivet liksom, absolut. Annars har jag inte klarat mig så länge, men jag har väl inte, och så har jag väl inte svävat iväg allt för mycket på vad man ska göra utanför och efter karriären. Och jag tror det är lite från person till person. Om vi tar din kollega Figren, han tror jag absolut kunna klara av mycket grejer utanför. Sen finns det ju vissa personer som kanske bara måste fokusera på hockeyn, och liksom jag tror jag var lite åt det hållet ändå, att jag ville fokusera lite mer på hockeyn. Det växte fram, det var ett ganska enkelt beslut ändå tycker jag. Jag menar, jag är frisk i huvudet, inga hjärnskakningar, jag har båda fötterna sitter fast, båda axlarna sitter kvar. Jag menar, man vill åka lite skidor, kicka lite boll efter karriären liksom. Så att, men jag är glad att jag kunde ha så lång karriär och vara hel.
Hur ser du var inne lite på det, men på att slutet blev som det blev här med sista matchen, var det ingen publik och corona kom och hela den biten. Är det skönt att det kanske gjorde beslutet enklare att fatta, eller känns det lite trist att ja, det blev som det blev helt enkelt?
Ja, nej, men jag tycker inte det var, alltså inte trist. Alltså jag hade ju velat uppleva ett sista slutspel. Det är det jag tycker är jättetråkigt. Det kan jag absolut säga att det är. Men att det blev ett sånt där slut, det kan jag leva med liksom. Men alltså att det blev en match utan publik. Jag är inte så jävla mycket för, ja men du vet, såna här ceremonier och grejer och sånt där liksom, att man blir avtackad, sånt där kan jag klara mig utan liksom. Så att, så att ja, nej, det var ett ganska enkelt beslut.
Vad gör Daniel Widing annars i mars 2021 när han är hockeypensionär?
Jag är lite hemmapappa för tillfället. Tar hand om våra 4-åriga dotter, eller tar hand om. Men min sambo ska jag väl släppa fram lite här nu. Hon får dra igång. Hon har följt mig land och rike liksom, och gjort det jäkligt bra. Så att, jag tar lite mer ansvar där på hemmafronten. Men har lite grejer i pipen ändå. Jag har ju som sagt inte gått ut med att jag har slutat än. Och jag tänker väl att jag vill ta den tiden. Och, ja, men ta det lite lugnt och tänka lite. Enklast hade ju varit säkert att hoppa på något hockeyjobb liksom. Och så kanske det blir också. Mm. Jag ska inte säga att det inte blir. Men vi får se, det finns lite saker som jag skulle vilja göra.
Ja, men du kan tänka dig ändå en framtid där du arbetar inom hockeyn, eller?
Absolut, alltså jag har ju haft någon vision tidigare, även tänkt att det skulle vara kul att bygga ett lag liksom, och vara en sportchef, assisterande sportchef, var lite så. Man har ju ändå lite erfarenhet och mycket kontakter runt om i världen ska jag säga. Jag spelar lite i Europa också liksom. Så att det är väl någonting jag skulle kunna tänka mig. Men jag menar, det finns inte så många jobb i Sverige. Det är 14 lag liksom i SHL. Mm. Och sen finns ju allsvenskan i och för sig också, men fortfarande inte så mycket jobb. Så att, vi får se. Men samtidigt kan det vara skönt att ta ett steg tillbaka och kolla, liksom, reflektera lite, vad vill jag göra. Och jag har gett mig chansen att ta den tiden också, kunna göra det. Så att, men kanske hålla på någonting sånt här också. Jag menar på sidan, vem vet. Med podd.
Poddproffs.
Ja, poddproffs.
Jag tänkte vi skulle kika lite på din fantastiska, får man ändå säga, karriär, Daniel. Det finns ju en klassisk spelarbeskrivning som jag var inne lite på, som lyder ungefär att man är jobbig att möta men gärna spelar i samma lag som. Och jag upplever i alla fall att det nästan känns som att den är lite... Ja, men skräddarsydd för dig i den beskrivningen. Håller du med om att det kan finnas något i det?
Ja, jo, men det kan jag absolut göra. Jag har väl ganska fått bekräftat här nu på senare tid när jag hoppar runt till lite lag att jag har varit uppskattad när jag kommer in. Jag kommer ju oftast in då i oktober eller september eller november till och med. Och det är liksom inte så himla lätt att göra det, men på något sätt har jag väl lärt mig att passa in i en grupp liksom. Väldigt enkelt. Och känner mig att min plats ska vara och lite sådär. Så att sen, ja, nej, men det är väl det. Jag tycker att jag klarar bra. Som en liten kameleon, kan passa in lite här och där. Sagt. Och jag är glad, oftast positiv och glad också. Det kan väl göra sitt. Det är ganska tråkigt att få in en kille som är butter liksom, i mitten av säsongen. När det är november ute och iskallt och man inte vill gå upp ur sängen. Jag hade något positiv energi liksom, så det försökte jag alltid ge, ja, vart jag än var. Sen på senare år kanske inte varit lika hatad liksom, om man säger. Det kanske jag har varit, jag vet inte, men jag har väl kanske inte fått lika mycket rubriker om man säger så.
Nej, precis. Det just den biten har väl dämpats något, så känns det utifrån i alla fall.
Ja, men sen är det ju så, alltså, det tillåter inte längre heller. Jag menar fan, vad var det? 06 eller 07 liksom tog en fight mellan båsen där med Thomas Larsson i Skellefteå. Det blev ju ingen andra halv, förstår du? Det är, alltså, det hände nu. Jag skulle ju, alltså, det var ju ett års avstängning säkert nu för tiden. Ja, man kom undan med lite mer för.
Ja, men precis. Jag tänker, vi ska toucha även på det. Så det kommer. Men du har ändå under karriären gått från att vara... Ja, men en ganska vass målskytt. Du hade ju ett par 23-målssäsonger i SHL till att bli, ja, men kanske lite mer av en arbetare, om man säger så. Hur ser du på den liksom resan inom citationstecken du gjort rent hockeymässigt?
Jag tror att det är därför jag kunde spela i 20 år. Är på grund av att jag kunde, ska jag säga, växla om.
Ja.
Till att bli en grinder liksom, en... Ja, men jag klarade av det jobbet också. Och det är ju min skridskåkning också kanske som gjorde att jag kunde hänga med hela tiden också under de här. För det har ju utvecklats enormt liksom. Med kidsen som kommer upp nu, det är ju för fan, ja, fullblodsproff med 15 år liksom. Men jag tror det att jag kunde anpassa mig liksom. Sen när man har kommit in i olika, jag menar, när jag kom här 2016 då kom jag ju från Wolfsburg då, i tyska ligan. Då hade jag ju stängt in lite mål liksom, och fått tillbaka det självförtroende. Jag gjorde 16 mål tror jag det året och sådär.
Ja.
Och så började jag här då 2016 som sagt i Rögle och fick en stor roll. Jag började göra mål direkt. Sen pajade jag i korsbandet, min enda stora skada i karriären. Så att, vem vet, hade jag fortsatt liksom den säsongen så hade jag kanske varit tillbaka upp på, ja, med 15-20 mål. Men alltså, förstår du, det är ju tanken. Nu blev det ju inte så, och så fick jag ta en sån roll liksom. Och jag tycker det är kul att uppleva båda. Alltså som junior, sitta lite på bänken, göra lite inhopp här och där till att bli, ja, en av de bästa målskyttarna i laget liksom, och kunna ta mig ut i Europa och ändå och prova på USA-livet också en liten sväng. Så att jag har ju varit med om väldigt mycket och sett väldigt mycket. Och jag tror att den erfarenheten gjorde att jag kunde spela de här sista, om man säger, 5 åren när jag inte gjort så mycket poäng. Men ändå vara uppskattad och göra en tredje, fjärde roll liksom. Jag tror också man uppskattar lite mer när jag blev äldre och de här unga kidsen att ta med dem och liksom gå i bräschen och visa att du behöver inte bara hänga dit den, utan du kan göra ett hårt jobb och bli uppskattad ändå. Det var ganska kul tycker jag. Så att,
Var jag något på spåren där med att SM-guldet med Brynäs 2012 är lite av karriärens höjdpunkt eller?
Ja, men självklart. Alltså självklart. Ja, det är därför man har spelat. Jag har fått upplevt, är det 2 finaler efter det också, inte vunnit och massa slutspel, så att jag vet ju, alltså det är extremt svårt att vinna, så att det är absolut, 2012 är, det är magiskt år alltså.
Vad är det första du tänker på när man nämner det guldet? Vilka är de första tankarna som kommer tillbaka?
Ja, det är nästan försäsong skulle jag vilja säga.
Ja, det är lite intressant ändå.
Ja, och då menar jag inte gymmet, för det är väl liksom...
Löppassen i augusti.
Nej, men alltså tillbaka till det där, försäsong. Jag kom ju då, jag spelade i Djurgården året innan då. Vi mötte ju Brynäs då, det året såklart, när jag spelade i Djurgården. Jag kände att, alltså, vilket lag det här kommer att bli. Du vet, det var de här Silverberg, Järnkrok, Johan Larsson, Mattias Ekholm,
ja.
Gandersson. Alltså du vet, de spelar så jäkla hockey, vet du. Det passade hit och dit. Och jag märkte, fast det var andra lag, att de ställde krav på de här unga killarna också.
Mm.
Jag kände någonting redan då liksom, att det här kan bli bra. Sen, alltså, såklart det inte trodde man att det kanske räcka till ett SM-guld. Men sen, ja, men signade jag då med Brynäs och så fick vi in lite pusselbitar här och där och vi började träna igång. Sen hade vi faktiskt ett, som ett läger kan man säga, 2-dagars läger där vi skulle liksom diskutera våra, ja, men vad vi tycker om säsongen, vad vi ska göra liksom, vad ska Brynäs öppna 2012.
Mm.
Och jag kommer ihåg att vi hade haft en riktig brakfest då, dagen innan det. Det här kan man ju säga nu, det är ju några år sedan. Och man var ju liksom bakis och huvudvärk och grejer. Och så kommer vi fram där och så, det tog väl en och en halv timme ute i skogen med bastu och bastuflottar och vi fiskade lite och sådär. Sen hade vi möte dagen efter det och satt och diskuterade liksom, bara, ja, men, vad vill vi göra? Och då var det någon som sa liksom... Varför kan vi inte vinna ett SM-guld? Och det direkt liksom gruppen hakar på och det blev fler och fler. Men det är klart att vi kan göra det. För vi hade suttit i små grupper liksom.
Mm.
Det kändes ju jäkla självklart när vi sa det. Och det låter ju så klart kaxigt nu. Men alltså, och sen gick vi och vann. Men där, det var någonting där som gjorde att vi rev något hinder. För vi hade ju åkt ut i kvartsfinal alla år innan mot Färjestad liksom.
Ja.
Det var ju 4-0 mot... Nej, men någonting tändes där liksom.
Sånt där är ändå häftigt. Alltså jag har noll sympati för Brynäs, men jag ryser ändå nästan lite när du säger det, att så här, ni slog fast där och då att fan, det är guld vi ska ta liksom.
Ja men absolut, och vid den tidpunkten var det ingen lag som gick ut och sa det. Du vet de här SHL jävla upptaktsträffarna, alla kommer dit och berömmer varandra och det, ja nej jag tror det laget vinner, det laget ser bra ut på pappret,
ja.
Fast man har högst budget liksom, typ Frölunda något år, men nej.
Nej men så är det ju. Alltså absolut, jag förstår vad du menar.
Så, att, nej, men, så Tommy Jonsson klev ju ut där på det, den upptaktsträffen och bara, vilka vinner SM-guld? Men det är ju Brynäs.
Mm.
Så, och han är ganska liksom, han är väldigt, vad ska man säga, pedagogisk. Han kom ju liksom lite från företagslivet liksom, så han var ju väldigt duktig på att prata och så han sa det, det var helt glasklart. Och, ja, det blev några som höjde på ögonbrynen, det blev lite rubriker, Brynäs sätter press på sig själv, men det var så himla självklart för oss liksom. Och hade han sagt det utan förankrar med oss, då tror jag det kanske hade blivit en annan i omklädningsrummet också. Så bara, oh shit, vad säger han? Men det var ju himla bra förankrat liksom, och alla var med på det och, så det var väl en del. Och sen det är mycket det i år, vi har ju liksom sån sammanhållning, du vet, det är som bra åldersmix. Det är ju cred till Micke Sundlöf, som jag skulle också säga en av de bästa sportchefer jag har haft liksom, i att ta hand om ett lag. Väldigt, väldigt fin människa ska jag säga. Att, men han gjorde ett bra bygge där. Och killar, men du ser nu alla, alltså, kolla vilka som spelar NHL från 2012, det är hur många som helst. Eller som har gjort en match, om man säger det.
Ja, alltså kollar man tillbaka på den truppen ni hade där och då, kanske det inte var så många som tänkte wow, men det är lite annorlunda idag.
Ja, ja, exakt, exakt. Det var ju det som vi hoppades på, vi äldre också. Att den här potentialen var ju enorm. Jag menar med de här kidsen, 91-erna, skulle liksom blomma ut. Och det gjorde de. Man märkte ju månad för månad. De började ge poäng, de gjorde mål, de drev oss liksom. Och jag tror att vi var ju ett gäng där från lite äldre som hade gått liksom men vi hade blivit uppfostrade i en bra skola i Leksand 82-orna.
Mm.
Det hade ju aldrig funkat liksom 10-15 år tillbaks. Så många unga skulle kliva in ändå och spela liksom första fiol. Alltså det lät inte riktigt på den tiden. Men man har ju ändrats liksom och det har blivit så. Jag menar, yngre tar mer plats.
Ja, men det var ett sånt härligt gäng och sådär. Och det blev en otroligt lyckad säsong. Hur blev den där omtalade guldresan till Vegas?
Ja, oh, shit. Alltså, det är en story i sig också. Jag vet att jag har berättat det många gånger, men den får jag rysningar över också. Där bestämde vi oss väldigt tidigt. Eftersom vi hade bestämt guld, så i januari eller det var februari så bokade vi den resan. Och hade den som, alltså vi tänkte väl inte då att det var en målbild, men så här efterhand så blev det ju en grym målbild. Så från februari när vi hade gått och bokat den, vi hade betalat för den från egna pengar. Men det blev, alltså varje dag man kom ner bara så liksom, det var alltid något snack om Vegas, vad man skulle göra, vad vi liksom... Ja, men vi skulle sitta i våra två vita limousiner ner till Arlanda med guldhjälmar och liksom, ja, det var helt, helt magiskt var det.
Blev själva resan så bra som ni hade hoppats på eller?
Ja, men den blev helt magisk faktiskt. Klubben, så jag vill säga, Brynäs ville väl inte riktigt vara med på den resan och hjälpa oss. Men det blev jag lite irriterad på faktiskt. Sen är det väl så här, man får väl inte ge ut pengar heller till olika, man måste väl göra en massa aktiviteter då tror jag. Och vi var inte så sugna på en massa aktiviteter. Om man ska mötas upp i en konferens och köra träningspass. Liksom.
Ah, exakt.
Det var skit i det. Då. Sen hade vi lite privata personer faktiskt som är ganska framgångsrika företagare som gick in och chippade in rejält faktiskt.
Mm.
Det var ju jätteroligt också. Liksom. Så att vi fick igen flygbiljetten i alla fall, så det var jättebra.
Men det var inte många konferenstimmar eller pass i gymmet väl i USA, antar jag?
Nej, det var det inte. What happens in Vegas stays in Vegas, brukar man ju säga. Så att jag stannade där vid det.
Vi förhåller oss till den regeln.
Ja, men sen blev det ju också så. Det kom ju faktiskt två vita limousiner och hämta upp oss utanför ishallen. Tyvärr av olika anledningar kunde inte alla följa med. Vissa var ju inte 21. Så att de kunde liksom inte hänga på. Och Jakob Silverberg, kommer jag ihåg, han åkte iväg och spelade slutspel med Anna i Mighty Ducks liksom. Så...
Ja.
Vi satt faktiskt där på en bar och kollade på honom när han gjorde sina slutspelsmatcher. Vi satt och badlade liksom.
Ändå lite skilda världar, men ändå inte på något sätt.
Ja, vi var ju i samma land liksom, så att det var lite längre ifrån en svettig hockeyutrustning.
Precis. Daniel, var har du trivts bäst under din karriär?
Ja, jag har ställt mig den frågan själv också, men jag är liksom... Jag trivs bra överallt faktiskt. Jag ska säga det att när jag kom, jag flyttade ju som sagt, jag har ju bott i Helsingborg senaste tiden liksom sedan 2016. Här trivs jag extremt bra liksom och har fått ett bra liv utanför hockeyn också. Sen Gävle, det är ju liksom, jag är ju född där, jag är ju inte uppväxt där, men jag är liksom, har ju mycket, jag har ju familj kvar och sånt där. Så Gävle såklart, sin hemstad lite så. De flesta ställen jag är trivs jag på faktiskt. Jag ska säga, det är Wolfsburg då. Det, där, hockeymässigt jätteroligt. Jätterolig liga och allting sånt där. Men Wolfsburg var väl inte riktigt vad jag hade hoppats på. Jag visste att det var lite mindre industristad. Men sen kollar man på kartan så här, när man ska signa så tänkte man fan, där är Berlin 2 timmar bort, Hamburg 2 timmar bort, det är ingenting liksom.
Det är lite schysst.
Ja, det är schysst, men sen när säsongen rullar igång, alltså du vet, du orkar inte göra de där resorna. Fan, vi satt ju på autobahn i 7,5 timmar ner till München. Och autobahn har jag fått en helt ny innebörd för mig, för det är inte autobahn längre. Det är, du vet, det var stopp efter vägen, det var liksom... Du vet, ja, man kan blåsa på 300 knyck liksom, men du vet, du åker ju en buss också så det...
Jag kan tänka mig att du har fått din beskärda del av köer.
Ja, oh, herregud alltså, det kan jag säga. Men, men där var de så jäkla fyndiga, för de visste ju om det här, de som hade spelat där några år. Så att vi hade ju satt upp, vi hade ju, ja, men tv-spel på bussen. Vi hade liksom, ja, men vi körde så här, du vet, det var ju mycket nordamerikaner. Jag tror av 10 importer så var det 8 var ju nordamerikaner liksom. Så de hade ju gjort så här, du vet, NFL Sunday och vi hade, alltså, det, så det var jäkligt trevliga resor så. Men ryggen och röven fick sig liksom en smäll där ner till München. Och då var det så, ska jag säga, att då åkte vi en torsdag, spela fredag kväll efter matchen, för då var man ju hemma match på söndagen igen då. Så då drog vi efter matchen hem till Wolfsburg, 7,5 timmar, kommer fram klockan 6, alltså 6-7 på morgonen, hem, sova 3-4 timmar, tillbaks och kör en träning för att vi har match på söndag.
Fy fan.
Ja. Och sen spela match, du vet, mina första 3 veckor, alltså jag var ju som, det var helt sjukt att man kommer ju alltid in i det så, men
Jag vet, Figge berättade i vårt förra avsnitt här om att han spelar i Schweiz nu, och där kan man ju liksom på bussen ibland få lite vin och goa ostar på vägen hem från matchen om någon har blivit matchens lirare och lite sånt där.
Ja, det är klart.
Var det liknande liksom tyska grejer när man hade gjort väl ifrån sig där?
Det var ingen vin och ost, utan det var mer...
En platta bärs,
ska jag säga. Warsteiner var det ju. Det var ju så bra med podden. Hur fan, jag var så trött på de där bärsen alltså. Men det gick vi liksom. Man hade ju några timmar att trycka liksom, så att sänka några öl och så somnar man gott där liksom. Så att, nej, men det, och det är ju också en annan kultur. Jag menar, jag spelar ju också i Schweiz, spelar i Davos. Och det är en alpby, fantastiskt ställe att spela på. Boendemässigt har jag aldrig bott på ett finare ställe. Jag menar, jag hade 500 meter till liften, flera tusen meter upp liksom. Och där uppe var det palmer och solstolar och du vet, glühwein. Och det var
helt... Wow.
Och vi fick ju åka skidor också, så länge vi inte skadade oss och coachen. Så att det var ju lite så här...
Blå backar.
Ja, exakt. Det här var ju också det här liksom efter matchen. Det var ju inget snack om saken. Det var ju en kyl på bussen fullproppad liksom.
Ja, det var så ändå. Alltså alkoholkulturen var så pass, ja, men vad ska man säga, öppen och accepterad.
Ja, ja, absolut. Alltså det, i Tyskland ska jag säga, där var det till och med så att där vela coachen att man skulle ta en eller två efter matchen. Och sen fanns det ju då ett alkoholfritt alternativ såklart. Men det var det att kolhydraterna skulle liksom, de dras upp. Jag vet inte om det stämmer liksom sådär.
Bästa ursäkten jag har hört ändå. Ni bör dricka.
Ja, exakt. Därmed och sen att man liksom, du... Alltså om man har spelat en match och man ska sitta och åka en buss ganska länge, så är det trevligt att ta en öl och snacka lite, för att det blir alltid ett bra snack. Och man kanske diskuterar en situation alltså, som har hänt på matchen. Det blir ett bra surr liksom, i bussen, och man kommer ihop ganska bra. Och sen det handlar inte om fylla liksom, utan det är mer socialt liksom så. Jag menar, det kan också sitta med och dricka en Trocadero, förstår du?
Det låter kanon, tycker jag.
Ja, jag tycker också det. Och det beror på vilken coach du har liksom, som tillåter. Vissa tillåter det, vissa tillåter det inte. Som Leffe Bork, han tillät ju inte ens till en 3-5 på bussen, fast vi hade slagit Frölunda första gången på typ 10 år. Det var Och då är det Andreas Takell som hade gått och köpt det, som hade 10 NHL-säsonger i ryggen.
Ja.
Så han blev nedskickad och fick lämna in den där ölen. Så att det blev...
Han gjorde ett gott försök i alla fall.
Han gjorde ett gott försök.
Det har ju genom åren ändå hänt en del kontroversiellt och lite, ja, med småstökigt runt Daniel Widing. Vi har liksom obscena gester mot motståndare, slagsmål i båset som du var inne på tidigare. Det har varit vattenflaskor in på isen. Det där om Bert Robertsons tårar, att det var det bästa med guldet 2012 och sådär. Hur ser du tillbaka på sådana grejer nu med lite distans?
Men det enda som jag liksom känner att det blev över gränsen, det var ju det här med Bert. Alltså det var ju liksom, det var lite omoget. Jag drogs med i the moment, om man säger så. Det var, man var ju drus där liksom efter guldet och grejer, så det var väl det. Sen det andra, det tycker jag liksom är så här, det var lite slagsmål och lite sådana där grejer sånt där. Det händer ju liksom i hockeyn. Jag är en känslomänniska. Och blir man felbehandlad så då visar jag det. Och jag tror det är inte många gånger jag har satt laget i skiten på grund av att jag har gjort det, utan jag har väl gjort det ändå på relativt bra, i bra lägen. Det är vattenflaskan vill jag på att sätta oss i skiten. För då fick vi en utvisning och så fick jag en till då när jag kastade flaskan, så det blev ju 3-5. Jag tror det var Djurgården borta. Men då tog jag micken efter matchen och bad om ursäkt liksom i bussen. Men de gjorde inte mål heller på den situationen. Men då bad jag ändå om ursäkt i bussen, för då kände jag att det blev fel.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi ska inte avhandla de enskilda händelserna allt för mycket, tänkte jag, för det känns ganska avklarat. Men just den grejen du var inne på med vattenflaskan där, du var ju förbannad på domaren Ulf Rårbjer. Jag såg vad du sa till Aftonbladet där efteråt och tyckte det var så jävla kul. Du sa något i stil med att, citat, målvakten behövde dricka, och det var det enda du ville säga.
Ja. Men man är ju liksom...
Mest uppenbara lögnen, som ändå är rolig. Liksom.
Men det är lika när jag gjorde den här... Det var i Skellefteå och vi var uppe i Luleå och spelade. Så blev det ju... Jag gjorde ju en gest då. En onani-gest enligt...
Ja.
Eller ja, det var väl det.
Ja.
Men då försökte jag få till att jag körde stensaxpåse med materialen innan jag skulle åka ut. Om vem som skulle ta klubben. Ja, yeah. Men det gick inte hem. Det gick inte här. Men det är också en så sjuk grej. Alltså, båda lagen är ute på isen. Alltså, det är alltså, vad blir det då? 26 spelare på isen. Men då fan är jag inzoomad precis när jag gör den grejen. Alltså, fattar du hur oflyt det är? Och det ska tillägga att Lasse Johansson, då, sportchefen i Skellefteå, han kom in springande och bara: "Widing, har du gjort onani-gest mot Luleås fans?" Jag bara: "Nej, vad fan? Nej, det var ju mot Luleåspelarna." "Är du säker på det då?" Ja. Och det trodde de, nu när jag var där senast, de trodde det fortfarande att det var mot fansen. Jag fick en fråga av Luleå-tidningen där uppe. "Är det något du vill säga nu när du ska spela i Luleå till fansen över den gesten du gjort?" Jag bara: "Men det var ju inte om, det var ju mot spelarna liksom."
Man kan ju dra fram det liksom politiskt korrekta kortet här om man vill, men behövs inom citationstecken inte sånt här också? Alltså, vill vi att det ska vara så tillrättalagt hela tiden? Alltså, sånt här, förlåt, men det är ju kul.
Ja, vi får tillägga förlåt, men det är kul. Det kanske, alltså, Jag vet inte, alltså någon av nischest kanske inte är så moget liksom, men alltså...
Nej, det är det inte, men det pratas om det fortfarande och jag vet när man kan prata om det här att spelare ska vara förebilder och hela den biten, men ja, jag vet inte, det där kan man ju diskutera fram och tillbaka, men...
Ja, jag är på din linje, jag tycker att om det är inom gränsen liksom för, ja men det är så svårt att sätta gränser också i och för sig, men det liksom drar ju ändå liksom uppmärksamhet i hockeyn, alltså förstår, det blir ju ändå, alltså det blir ju lite löpsedlar i tidningen, du får lite intresse, det snackas lite, folk går till jobbet och pratar om någon situation, alltså, så de här tacklingarna som händer nu hit och dit, alltså det är ju så tråkigt att snacka, så det är helt sjukt. Då är det väl roligare att prata om en incident som inte har gjort illa någon. Förstår du hur jag tänker?
Ja, jag förstår precis hur du tänker. Men många mår bra av att dra fram det här produktikortet.
Ja.
Känns det som. Ja. Och jag får lägga in min åsikt lite i debatten.
Ja, men jag...
Men jag menar, numera stängs man ju av för att säga, skrika eller göra vissa saker. Även om du, som du säger då, kanske inte skadar någon. Tror du det är rätt väg att gå?
Som jag sa lite innan, jag tycker att hockeyn har blivit helt annorlunda liksom. Och som sagt, nu har jag ju slutat och jag har ju precis slutat, så det är inte så att jag säger det här 10 år framåt nu, utan det är verkligen att jag är i det nu. Och jag tycker att, först och främst tycker jag att det går lite för fort. Hockeyn går för fort, att det blir liksom inget roligt spel, det blir inga situationer alltså som gör att såna här grejer skapas längre, utan nej, jag vet inte. Jag tycker att hockeyn är på helt fel väg. Känslor ska finnas i hockeyn liksom, till alltså det finns ju så mycket motstånd i det här, och jag vet inte, jag vill liksom uttrycka mig rätt.
Ja, jag förstår.
Så sjukt att bara när jag ska göra det fast jag har lagt av och inte behöver ta hänsyn till någon. Jag kan inte bli avstängd liksom. Man har inpintat i ryggmärgen liksom, att man ska passa sina ord, men jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men jag tycker att det är fel. Jag menar, som jag såg nu i Allsvenskan, när de inte ens får visa känslor. Alltså, vad är det? Ja, men förstår man hade gjort de här grejerna som jag sa liksom, lite inne på innan det här med alla incidenter som var. Det som var med det här slagsmålet i båset, då fick jag ju i alla fall... Då kom ju SVT och sa att man var förebild. Jag fick be om ursäkt liksom, ut i tv. Liksom. Ja, men fine. Dra gränsen där. Liksom. Det ska inte bli att man blir avstängd i 10 matcher och böta flera tiotusentals kronor. Det blir liksom... Alltså, jag vet ju att spelare håller tillbaks hur mycket som helst nu när de spelar, och då blir man ju inte bra heller. Alltså, då gör man inte 100% insats liksom.
Du och Bert gick ju som sagt en match i matchen där under SM-finalen 2012. Du sa sedan en grej där under firandet som, ja men du har antytt här nu även att du kanske ångrar, men hur var det att till säsongen 14-15 sedan hamna i Skellefteå ihop?
Speciellt skulle jag säga. Alltså innan min agent ringde och sa liksom att fan, nu har du världens chans här att förlänga din karriär. Vadå förlänga min karriär? Ja, Skellefteå har ringt. Jag bara, Skellefteå, shit. Ja, det blev den där direkt. Jag bara, vill du verkligen ha mig? Alltså, är du säker liksom, så där tänker jag. Ja, men de bara, jo men de vill ha dig, och det här är värdet, du vet, ja, men deras träningsupplägg och liksom, vad var jag vid den tiden, 34 eller? Vi tycker du ska köra på det här liksom. Och jag bara, ja men jag måste ju prata med någon i Skellefteå först så att jag vet att de vill ha mig. Jag vill ju ändå göra det.
Så ni inte hittar på.
Ja, exakt. Så att det liksom, och då pratade jag lite med Lasse där, Johansson då. Och han, ja men det var så liksom. Och ja, jag skrev kontrakt och jag pratade inte med Bert innan det, utan då skulle jag komma upp där första dagen. Och då var ju han på någon utbildning för tränare såklart de två första dagarna. Så fick jag vänta ännu längre tills jag tränade.
Men skjuta fram ångesten.
Ja, ännu mer ångest liksom. Sen dök han upp där på morgonen, och då gick jag väl in där på kontoret, och så reste han sig upp och så bara, tjena Vidin, fan vad kul att se dig liksom. Så jävla positiv energi. Förstår? Jag bara kände så här och bara tog mig hand, och fan vad kul det ska bli att jobba ihop, sa han liksom. Så att, alltså Bert är en superhärlig människa. Super, superhärlig. Prestigelös tycker jag också att han är liksom. Och...
Alltså fy fan vad fint ändå. Ja. Det tycker jag verkligen.
Ja, men jag tycker också det liksom. Han kan ju uppfattas som väldigt liksom, han är ju emotionell. Alltså extremt liksom känslomänniska. Alltså ute i fingerspänning. Han kunde ha ett föredrag. Vi snackade om Nisse Burström. Ja, men minsta spelare i SHL. Och du vet att han får ta mycket smällar. Han kunde bli tårögd, Bert, när han liksom beskriver honom som spelare, hur mycket han tar för laget och grejer. Så att, nej, men han var duktig, och han är jäkligt duktig. Sen att det som hände i Linköping hände, det är ju, jag vet inte vad, alltså, det är av olika anledningar. Så att, men jag tycker han var extremt duktig på det han gjorde. Och de där uppe kompletterar varandra bra där med Valsson och han och Klockare. Liksom. Så att, jag gillar Bert, absolut. Så att, vi var... Vi blev buddies direkt där kan man väl säga.
Han hade väl även en liten överraskning till dig där någon dag senare, har jag inte helt fel ute.
Ja, det hade han ju. Och det var ju också en ångestgrej. De har ju triathlon där uppe. Man ska simma, löpa och cykla. Och då har man, veckan innan samlar man på sig poäng. Ju bättre du gör, ju mer försprång får du då i triathlonet. Ja. Jag liksom hade ju kommit från... inte världens bästa egen träning kanske upp till sig. Jag kan ju säga det här. Jag startade inte topp tre. Så jag var långt bak där. Så fick jag göra min simning. Är ändå inte sist ut från simhallen. Jag tror jag är näst sist.
Nöjd med det.
Nöjd med det faktiskt. Sådär. Jag vill springa upp för en skidbacke som ligger bredvid ishallen. Upp och ner där. Där vid växlingen till cykeln är jag. Tog sist, ska tilläggas. Då har den killen kommit om. Och då kommer jag ner här och då ska vi cykla en och en halv mil, två. Jag vet, det var långt i alla fall. Och då har jag ställt fram Bert då, alltså den rostigaste damsnurran jag någonsin har sett. Och så är det så en liten cykelhjälm också på sidan liksom, som jag ska ta på mig. Jag bara, alltså det här kommer aldrig att gå. Hoppar upp på det ändå, alltså jag biter ihop liksom. Jag ser att han står lite längre bort och flinar liksom. Ah. Och är på väg liksom. Och då ropar han bara, Diding! Jag skojar bara, här har du cykeln. Så då fick jag en bättre cykel. Men det var liksom så här,
okej.
Ja, så det var lite så här, ja men en rolig, också en rolig start liksom på det hela. Så att, med glimten i ögat. Ja, det var ännu roligare om man hade släppt mig iväg med på den där cykeln. Jag tror inte jag hade kommit mål än.
Det blev inget spel den här säsongen, för Viding har inte kommit i mål med sin damcykel ännu.
Jag fastnade i skogen någonstans i Skellefteå liksom. Jag kom inte här.
Ja, men sånt är ändå fint tycker jag, alltså, som betraktare utifrån, att två liksom känslomässiga personer som brunnit till i stridens hetta, något år senare när man liksom möts upp, så är det, man lägger undan stridsyxan och börjar jobba tillsammans liksom.
Ja, och så har det varit med spelare också genom tiden liksom. Alltså det är ju så, får man på sig hjälmen och man får på sig sin tränarkavaj, det kanske blir att man går in i en liten roll ibland liksom, sådär. Och sen när man får av sig de här grejerna, då är det liksom, ja men life as usual, så att då får man, jag i alla fall, att väldigt lätt att lägga det åt sidan.
Vilka tar SM-guld säsongen 2021?
Jag tycker det är extremt öppet. Extremt öppet i år. Jag lägger in en liten brasklapp och säger Skellefteå. Det kanske inte är en brasklapp. De är väl hetast SHL? Eller är de inte det just nu? Eller de, jag vet inte. Var det ett tråkigt svar eller?
Nej, det tycker jag inte. De flesta skulle nog säga Växjö eller Rögle.
Ja.
Det ska ju också vara vad du tror. Inte vad som är mest oväntat. Exakt.
Ja men alltså det är skönt, alltså, de är ju content, alltså Rögle är jättebra. Sen vet jag liksom inte med, alltså det, i ett slutspel ska det ju klaffa. Jag menar när vi vann 2012, alltså Skellefteå, de var ju bättre tränare än oss. De hade säkert ett bättre spelsystem, men vi vann matcherna. Förstår du? Så att det är liksom så mycket ett slutspel som kan klaffa. Du ska inte få skador på dina toppkillar, du får liksom... Alltså, de här killarna i tredje, fjärde chatten, de ska spela sitt livshockey. Alltså, det är så mycket tillfälligheter, så att det behöver bara inte vara det laget som går bäst under grundserien. Det har vi sett många gånger liksom.
Jag nämnde det tidigare där, att du har varit i sex olika SHL-klubbar. Om du sätter dig ner och ska kolla en full SHL-omgång idag, vilken match är det du slår på då? Eller vilket lag kollar du helst på?
Jag får inte sappa alltså.
Ja men det kanske är svaret då, att du sappar.
Ja, jag sappar ganska mycket faktiskt.
Men det finns inget lag så som ligger dig extra varmt om hjärtat. Det är dit jag vill komma.
Ja, jag förstår. Och det är som sagt, sex klubbar har man avverkat, vissa längre än andra. Jag menar, ja, ska vi säga så här då? Beroende också på vilket lag de möter kanske. Men såklart Brynäs ligger mig jättevarmt om hjärta. Jag menar, jag tror det blev sex säsonger totalt där, och det var väl där jag spelade längst. Så de ligger mig liksom så. Sen är, jag menar, Leksand, där började min karriär, och där jag kom upp, de släppte fram mig, har lite kompisar där, jag har i och för sig kompisar nästan varenda lag, höll jag på att säga, så det är... Nej, men det blir ju lite Djurgården, lite Rögle, lite Brynäs, sådär. Hjärtat ligger, jag har en liten bit av mitt hjärta i varenda klubb jag har varit i, liksom. Väldigt svårt sådär att säga någon speciell. Jag tycker jag har haft lyxen att representera väldigt anrika klubbar också. Klubbar som har varit med väldigt länge. Så det har ju varit häftigt också. Och se och det har jag också tyckt varit roligt. Jag tror jag är lite rastlös. Det är därför jag flyttar ganska mycket också. Och inte varit, jag har inte bangat en utmaning, liksom, utan kunnat ta det. Och jag vet hur klubbar sköts och hur en bra klubb, hur man ska bli en bra klubb. Alltså det handlar ju bara, allt handlar om uppifrån. Högsta hönstret, klubbkör. Har de koll på grejerna och har ett lugn, så är klubben också ofta liksom väldigt bra. Det var ganska roligt. Jag måste säga det, uppe i Skellefteå där. Det var, då var jag ändå, var jag 34 som sagt eller något sånt där. P.A. Israelsson där liksom inför säsongen, så hade han ett möte för oss svenska spelare och ett möte för importer. Och då i mötet handlade det, alltså, vi satt oss där, om hur man uppträder i Skellefteå och på stan liksom, och hur man uppträder. Och jag sa, shit, vad är det som händer liksom? Fan, ja, men det här har jag aldrig varit med om. Så han bara liksom drog linjerna liksom, när du här, när vi går på stan, alltså du kommer bli igenkänd. Man håller upp dörren, man hälsar på folk.
Man håller upp dörren?
Ja, men du vet när man går in i en affär och så kommer det någon bakom.
Ja, ja, ja.
Liksom, ja, men common sense ändå är det ju. Och det var liksom så jäkla, alltså jag tyckte då, tänkte jag bara, shit, men det här är ju självklarheter. Men det är inte det för alla hockeyspelare eller alla människor heller för den delen. Så att, jag tyckte det var jäkligt uppfriskande och jäkligt bra. Och så berättade lite om klubben och historien och lite sådär. Så att, det tyckte jag var, det var någonting som jag, liksom, som jag kommer att ta med mig vid, ja, men andra erfarenheter i livet när det kommer.
Vet du om det hjälpte? Gick liksom Rob Schremp och Kirill Kabanov och öppnade dörren för äldre damer på stan i Skellefteå?
Ja, men jag tror det. Alltså de fick sig, alltså det är ju bra killar, det var ju bra killar också. De var ju lite out of the box liksom så, men jag tror man får sig en liten liksom tankeställare ändå. Sådär, så att det var, nej, det var sköna profil, Rob Schrem, Kirill Kabanov, riktigt bra. Rob Schrem, jag skulle säga, en av de bästa straffläggare någonsin har sett. Han missar aldrig en straff, alltså Carl.
Var det inte Rob Schremp också som värmde upp på isen i liksom träningstofflor?
Jo, han hade sina flipptopp liksom, och slog lite flippas och körde lite sorr och mos och grejer sådär.
Finns det någon lite halvgalen story från karriären så som kan få se verklighetens ljus nu när skridskorna har lagts på hyllan?
Jag kan berätta en liten skön grej om Sean Avery kanske.
Ja, det är kul.
Det är kul. Det här var ganska, det var ju under lockouten 04-05. Då var jag i Finland. Jag hade ju dragit från Leksand då, ganska ung ålder, till Finland. Ja, kicka igång karriären lite poängmässigt var väl tanken där. Nashville, som jag var draftad av, ville att jag skulle åka dit. Så jag åkte dit och då blev det en lockout där. Spelade i Pelicans Lahtis, klassisk skidort kan man säga, VM-turnering och grejer där. Erik Kakko spelade också med, kanske du känner igen från Frölunda eller?
Jajamensan, SM-guldback.
Ja, jajamän. Ja, men då kom ju Sean Avery, han kom ju en söndag, spelade två matcher med oss den veckan, hängde tre, hade 26 utvisningsminuter och sen måndagen efter var han borta.
Ett litet inhopp
gjorde han så här. Det var helt surrealistiskt. Det var, jag kan berätta då att han kom ju då på söndagen som sagt, hade träning på måndagen, så hade han fått en bil och då var det ju en manuell. Han bara, no. Jag ska ha en automat. Ja. Killen fixar bilen, han bara, alltså skärpt, jag kan inte åka och hämta en automat. Men ja, han fick sin automatbil i alla fall. Åkte därifrån och var nöjd med det liksom. Var ju ganska liksom, ja men du vet, inför matchen, han satt och kollade tv hela vägen in och sen kom han in 10 minuter innan värmning, bytte om, åkte ut och han var duktig, han var riktigt bra alltså, ska tilläggas. Och så var han jäkligt rolig, vi mötte IFK Helsingfors då hemma. Jag är på väg på byte, kör en Sir Lancelot, du vet, klubban upp, ska byta.
Ja.
Och en sån jäkla överkörning av Jarkko Ruoto. Alltså han, Det är så fult. Han var ju känd för att vara ganska ful, om man säger så. Och det här var han siktade in sig på mig och bara, så jag hamnade i en annan dimension. Och så där har killarna berättat mig efteråt, just efter smällen, så då åker Jerker ut och bryter. Sean Avery hoppar in från vårt bås. Alltså nu ska jag tillägga, han har varit hos oss i 4 dagar liksom. Han hoppar in på isen, jagar Rutto in i Helsingfors bås och ska ta tag i honom och bara, ja men du vet, han vill ju slåss med honom liksom. Får inte tag i han, båda får matchstraff. Då ser man Avery springer, när han kommer av isen så springer han runt. Och sen är det ju liksom som en gång, så att man ser inte vad som händer. Men han har alltså tagit sig över till gången där IFK byter om. Han har alltså öppnat 2 dörrar också, ska tilläggas, för att komma igenom. Och ska slå med Rutto i, liksom, i gångarna. Och du vet, man ser att funktionärer bara springer och ska försöka stoppa det här. Sen vet vi inte vad som händer där bakom. Och det, alltså det är ganska coolt ändå. Han kommer in och liksom... Vi har pratat kanske, ja men lite grann sådär. Man frågade lite hur det var. Han spelade väl LA då över den tiden. Men liksom, vi var ju inte polare sådär. Men, och det, där växte han i mina ögon liksom. Att han ville verkligen, ja, men han spela för sitt lag liksom. När det var något orätt. Mm. Och det, jag tror jag tog med mig ganska mycket av det liksom i min karriär också. Att ja, men man står upp för sina lagkompisar och liksom. Så det var ganska häftigt. Och sen som sagt så var det ingen som visste vad han var sen. Då hade han åkt hem. Han ville inte vara där längre.
Han tjafsade lite om en bil. Försökte slåss med Rutto. Åkte hem.
Ja, åkte hem.
Hängde några baljer också.
Ja, det gjorde han faktiskt. Han gjorde tre mål på 2 matcher. Så att, ja, men det var en lite rolig story. Ja, men jag har en lite skön story där. Det var i Finland. Jag spelade TPS Åbo. Då skulle vi på träningsläger i Sverige. Så vi åkte ju Finlandsfärja då. Åker dit, spelar av en 2-3 matcher tror jag. Mötte AIK och något gäng till. Jag kommer göra Linköping kanske där. Mm. På väg hem, vi får väl lite fritid liksom på båten. Några lappinkulta intas väl. Och lite, ja men trevligt så här. Bra träningsläger hade vi haft liksom. Klockan blir väl senare och senare. Och sen helt plötsligt från ingenstans bakom min rygg brakar det loss. Alltså jordens, om du vet de här diskoteken på Silja Line. Eller på, det brakar ju loss världens slagsmål. Och jag vänder mig om. Och jag, alltså jag är ju ganska glad och liksom rolig så här när man har tagit någon öl. Och så där. Men trevlig och håller mig undan från sånt där. Och det är fullt pågående slagsmål. Jag försöker hoppa in där och bryta. För jag ser att det är några i vårt gäng liksom som med några andra, mot några andra. Så att det är tumult liksom. Bäcksvart. Och du vet, ordningsvakter in och försöker ta bort grejer. Och det är sönderrivna t-shirtar och grejer. Alltså det är en riktig... Alltså hade det varit en filmkamera.
Ja, satan.
Ja, du vet, det är liksom... Och det slutar med att 3 av våra killar hamnar ju i... Ja, vad kallar man det då? Ja, det är fyllecell liksom. Det var för att lugna ner folk liksom. Så, i alla fall, vi kommer fram till Åbo. Kliver på bussen. Står och väntar där på våran tränare som inte dyker upp. Och vid den tiden hade vi Hanno Jortika. En gammal legend. Gillar han jättemycket. Han var en extremt rolig profil. Så han väntar vi på då. Och han kommer inte... Och sen helt plötsligt ser man någon som kommer utgående. Eller ja, han försöker gå ut.
Raglande.
Raglande. Och vår buss är lite höger, men han går bara rakt fram. Öppnar en taxidörr, hoppar in i taxin och vi bara, vad fan sen händer nu? Vi ska ju träna liksom så här. Det blir ju ingen träning i alla fall. Han åker iväg och bussen åker iväg. Dagen efter öppnar man ju tidningen eller man ser på löpsedeln. Då är det ju Jortika kryper ut från Siljans färjan, står det ju i tidningarna. Då har ju någon reporter sett det här liksom, och det blir ju världens Ola Baloa liksom. Men det var liksom en, ja det var en händelserik, ett händelserikt försäsongläger om man säger så.
Ja, det får man säga
ändå. Ja, till skön grej om honom också. Det är, vi kanske är mitt i säsongen. Vi får ett powerplay. Jag har inte hängt på ett tag liksom. Han tog dit mig för att göra mål liksom så. Så han sätter mig åt sidan och jag ger han en ganska syrlig blick på. Bara en blick så här, kolla bakåt liksom. Och han förstår ju vad blicken betyder såklart. Det gör ju alla tränare så. Ja, ingen mer med det. Vi spelar klart matchen. Jag spelar nästa PP inne liksom och så där. Och så dagen efter sitter jag och tejpar klubban, då kommer han in i omklädningsrummet. Så bara, Daniel, du kommer med mig. Han pratar ju svenska liksom. Så jag går efter honom. Han går ut i ishallen till avbytarbänken. Daniel, sätt dig ner. Och så sätter jag mig ner liksom. Och så börjar han peka på, mot taket. Så bara säger han, den. Det är jag. Det är jag som har vunnit. Jag har vunnit alla de. Jag vet. Hej då, du kan gå. Alltså han ville bara liksom så här, han vann med tre SM-guld i rad där, 98-00 tror jag, finska SM-guld liksom. Han ville bara liksom att säga att, du grabben, du tittar inte på mig så där, jag har vunnit de där SM-gulden, ta det lugnt.
Ett lite, vad ska man säga, ett lite halvskrytigt sätt att visa vem det är som bestämmer egentligen.
Ja, han var boss liksom så här. Så vi hade bra relation, så att det liksom, det var jätteroligt, så att det var,
ja, det funkar.
Ja, det funkar. Jag tror jag tog det på rätt sätt liksom. En rolig tränare faktiskt.
Daniel Widing, stort tack för att du tog dig tid för oss och lycka till nu med ditt liv utanför hockeyn.
Ja, men får tacka så mycket för att du fick vara med.
Det var allt för den här sommarreprisen av Släpp sargen. Vi är väldigt glada för och uppskattar rejält att du lyssnar. Missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Man ska givetvis även prenumerera på podden samt vår YouTube-kanal. Släpp sargen är inom kort tillbaka med ordinarie avsnitt. Tills dess önskar vi en underbar sommar, så hörs vi igen nästa torsdag. Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.